is not a convoy. This is a dream.
This is not a convoy. It's a dream.
Så är det.
Vad tänker du på?
Jag tänker på honk honk.
Nej, försök inte. Du tänker på Burt Reynolds.
Ja. Världens sexigaste man, alltså genom tiderna, det måste man ändå säga. Uff, det är en sån underbar bild, han ligger naken och så har han bara ett askfat fram till paketet. Och så ligger han på en björnfäll också.
Ett askfat?
Ja, ett stort glas askfat.
Va?
Men den har jag ju visat.
Jag har inte tänkt på askfatet.
Varför ska man göra? Vad ska man göra med askfatet? Nej, det är där man... Släcker cigarren eller jag vet inte. Lägger cigarren.
Oj, 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 oj. Ja, askfat är ju någonting som inte man ser så ofta.
Nej, det är det inte.
Men vi såg det igår. I en butik i Göteborg. Och nu har vi checkat in på ett hotellrum här.
Ja, innan ditt tåg går.
Ja.
Om några timmar.
Och ätit hotellfrukost faktiskt.
Ja, lite i smyg. Ja. Men också som en protest mot att hotellrummet kostar 750 kronor.
Och har dammråttor.
Och servett.
Ja.
Men begäret är tillbaka igen. 2024 begärets år. Och vad händer mer i år? Vad ska vi prata om idag?
Nej, men vi ska inte släppa Burt där, utan det var ju någonting mer som du tänkte på med this is not a convoy, it's a dream. Varför tänker du på konvojer?
Det pågår något stort i Europa.
Men mest var det ju att det pågick, tänker jag. Vi får ha någon slags arc of history här, för du och jag spelade ju in ett program, är det 2 år sedan eller?
Ja, det är det.
Vi spelade in om begäret om Freedom Convoy som vi inte riktigt vågade släppa, tror jag.
Nej, det var under, alltså de flesta av oss undviker ju att tänka på de här psykosåren med pandemin. Vad som egentligen pågick i samhället, det var väldigt, väldigt, väldigt märklig tid. Och många var rädda, många var oroliga. Det var väldigt svårt att ha nyanserade samtal, utan det var väldigt hårt tonläge i samhället. Om det har mjuknat vet jag inte riktigt om det är. Men där och då var det väldigt... Nu har det snarare skiftat. Det har skett ett skifte i samhällsdebatten. Men det var ju... Ja, i Freedom Convoy var ju en massa lastbilschaufförer och folket i Kanada som var en proteströrelse mot vaccintvång. Att man skulle vara tvungen att vaccinera sig för att ha tillgång till alltså samhället.
Och det var ju, leddes ju av lastbilschaufförer som i princip fick näringsförbud om de inte var vaccinerade.
Ja, precis. Och det här pågår ju fortfarande i Kanada. Men i och med att nyhetens behag som den är, vi är inte så bra på att hålla koll på det, på vad som, alltså vi släpper väldigt fort saker och ting. Nu är det mycket annat som man ska tänka på. Men att då frös ju Kanadas, staten frös människors bankkonton. De blev anklagade för att vara terrorister, för att vara nazister, för att vara ett hot mot samhället. Och det var helt och hållet en fredlig demonstration som i princip inte handlade om någonting annat än rätten att få bestämma över sin egen kropp utan att därmed också riskera att bli arbetslös och inte få tillgång till samhället. Och nu har de faktiskt sagt i, det har ju varit fått ministrar som har fått avgå på grund av detta i Kanada.
Nu i år eller förra året?
I år,
nyligen.
Ja. Väldigt nyligen.
Det var ett domstolsutslag som sa att det där var konstitutionsvidrigt.
Ja,
eller?
Precis.
Ja, för att vi kommer ju ha fina gäster idag nämligen. Och då är det ju det som vi vill prata om är detta som vi tycker är otroligt spännande med att bönderna nu i många länder i Europa protesterar på ett sätt som blir, ja, som är samhällsomstörtande kanske, eller väldigt störande i alla fall, på ett mycket spännande sätt. Det har varit i Tyskland. Det har varit i Frankrike där de hotade att lamslå Paris. Jag vet inte i vilken grad de faktiskt också lamslog Paris med sina traktorer. Och det har varit i
Holland, Italien, Polen.
Igår i Grekland. Ja. Och Macron, han åkte ju till Sverige. Ja.
Istället för att prata med sina bönder.
Ja, så pratar han med Sveriges regering om hur vi ska samverka för mera tillväxt.
Ja, och hade fika, svidisk fika hade de. Och var kommer fikat ifrån?
Ja, just det. Var kommer fikat ifrån egentligen?
Vem har sett till att vi kan ha fika?
Det kan vi kalla det här avsnittet Begäret efter gott fika. Nej. Men så till exempel för 5 dagar sedan, jag tyckte att det var så himla fint, så kom det ut på YouTube en sång som heter Complaint du Paysan. Bondens klagan kan man väl säga. Där en bonde, tror jag det då, sjunger att jag begär inte så mycket, jag vill bara existera. Och jag vill bara slippa gräva gravar efter mina bröder och systrar som har tagit livet av sig. Och jag vet inte, alltså jag ska inte säga att jag vet jättemycket om hur det är att vara bonde, men jag tror, alltså det är få människor som skulle acceptera
de arbetsvillkoren.
Ja.
Och den ekonomiska pressen och bristen på semester och långa dagar och farligt, farligt yrke. Det är ju liksom, det är väl det farligaste yrket.
Ett av de farligaste i alla fall.
Mm.
Och enorma ekonomiska risker som får tas i princip av individen. Och jag kommer ihåg, det har väl du också följt, det här med indiska bönder som skuldsätter sig och till slut inte klarar det och tar livet av sig.
400 000 bönder sedan 95 tror jag har tagit livet av sig.
Ja, det är helt otroligt. Vandana Shiva kommer till Sverige förresten om 2 veckor.
Precis.
Hon kommer att prata om det.
Mm.
Jag undrar hur det ser ut i Europa. Jag vet inte, men det vore...
Nej, men det är ju intressant att det som har pågått där borta någon annanstans börjar bli... Alltså bondeuppror är ju inget ovanligt eller nytt i till exempel Indien. Där bönderna har protesterat länge. Och nu börjar det verkligen synas i Europa. Vi ser kanske inte det så mycket i Sverige än. Men det går inte att blunda för det som pågår i Europa just nu.
Och ändå så ser vi inte jättemycket om det. Alltså det är inte som att det inte finns andra viktiga frågor i nyheterna och sådär. Men just eftersom så här, ja, alla äter varje dag. Vem är det som ser till att vi kan göra det? Och vad händer när de inte tycker att det funkar för dem längre, när de börjar skriva protestsånger? Alltså, det måste ju vara ett enormt samhällsproblem, tänker vi.
Ja, precis. Och att det är fascinerande hur lite medialt utrymme det får. Förutom på då sociala medier där man kan hitta lite mer... Ja, och det här är ett fält i sig. Liksom varför? Och vilka är det som då tar upp frågan och börjar dela den? Istället för ja, de medierna vi är vana vid.
Ja, vad menar du med det?
Ja, jag menar att det blir öppet mål för till exempel han Gert Wilds, eller vad han heter,
Wilders heter han
Wilders.
väl? Herr Wilders, ja.
I Nederländerna så
Just det.
vann och mycket var nog i min analys då var att han kopplade, han talade med bönderna och ja, adresserade det, ignorerade det inte.
Nej.
Och de samhällspolitiska kommentarerna som jag ser som tar upp det här är verkligen på så att säga högerkant om man nu. Eller konservativa. Det är inte för mig en synonym till någonting
Nej, det
negativt.
är ingen hemlighet att du är konservativ. Men Geert Wilders, han är ju även främlingsfientlig.
Precis.
Och det blir ju, så det du säger så här, det är att där uppstår ett samhälleligt vakuum där han går in och egentligen tar det intresset på allvar och därför får makt. Det är en sak som händer. En annan sak som händer, det är ju att de här bönderna, att det är precis som med truckersen, att det är ganska lätt att bara, om man inte tycker att en sån fråga passar in i ens idé om samhällsutveckling, så kan man bara avfärda dem och säga, ja men det här är ju bara rasister och högerextrema.
Och förlegat sätt att bruka jorden på eller producera mat på.
Just det.
Men det här ska vi prata om då med två gäster.
Ja!
Ja, som vi tänkte att vi skulle introducera.
Ja, ska vi lyssna på den här Complainte du Paysan först?
Det kan vi
Lite.
göra
Ja.
innan vi introducerar våra gäster.
Je ne demande pas le bout du monde, je veux simplement exister. Je ne veux plus creuser les tombes de mes frères et sœurs suicidés. Viens à mon aide, ô mon pays, enfant que la terre fait manger. Si de ton sol sort la vie, c'est par mes mains qu'elle est passée.
Jo, vi är så förtjusta över att vi för första gången i Begärets historia så ska vi ha två gäster. Och det är den första är Johan Gärdebo som är historiker och han är forskare på Uppsala universitet och i Cambridge och tittar på klimatpolitik och dess effekter tror jag man kan säga. Han ska få berätta mer om det själv.
Och sen har vi, när man ska prata om bondeuppror, då måste man ha en bonde med. Alltså det går ju inte bara att ha en akademiker och två brudar. Så jobbar vi inte i Begäret. Så då har vi Jörgen Andersson som är regenerativ bonde i Jämtland. Och uppvuxen i en bondfamilj, var konventionell bonde väldigt länge. Innan han insåg att det här går ju inte och sadlade om och är nu en av Sveriges främsta sakkunniga om regenerativt lantbruk
Ja.
och utbildar och folkbildar framför allt om det regenerativa lantbruket. Så de ska vi ha med i Begäret.
Egentligen så skulle vi ju vilja att ni var med här i vårt hotellrum som vi är i för att göra den här inspelningen i Göteborg.
Ja,
men det,
innan Pelle sitt tåg.
Ja, men nu är en i Undersåker i Jämtland, Jörgen.
Ja.
Och Johan är i Bryssel. Vad händer där?
Ja, fram till idag har det varit protester runt EU-parlamentet, eller förlåt, runt EU-toppmötet. Och det har då varit bönder ifrån trakten som har kommit hit och omringade stadens infarter för att uttrycka sitt missnöje. Och när jag anlände igår så höll de på att packa upp. Så det var en karavan på några typ så här, ett tusental meter med de här bönderna och deras traktorer som åkte hem.
Wow. Hur länge hade de varit där?
Alltså det började redan i onsdags, men den kulmineringen var igår. Det var ju känt sedan tidigare, men det är inte bara de som gör demonstrationer av det slaget. Men det var någon form av liksom, styrkedemonstration i centrala då, EU, om man ska säga, som återkallar egentligen det som sker nu i Frankrike och som skedde i Tyskland för en vecka sedan. Och såklart för ett år sedan tillbaka, som vi tänker in den nederländska bondeprotesterna. Men alltså, vi kan räkna in motsvarande i Italien, Spanien, Polen i viss mån. Så det här är liksom ett EU eller Europaomfattande problem.
Och vad är det som händer? Alltså,
Vad vill de?
vad vill de? Varför gör de allt det här? Vad är det som pågår egentligen?
Just nu i närtid så handlar det om Tyskland då, till exempel, en slopad subvention på diesel. Det som jordbruket har haft egentligen sedan EU började är någon form av liksom subventioner för att möjliggöra att bönderna ska kunna fortsätta sin verksamhet. Så att bönder i EU skulle man kunna säga är liksom i viss mån vana med att få då stöd ifrån unionen. Och sen på, i närtid då, så har den nya regeringen valt att slopa det här för att man vill försöka få in, spara pengar. Du har både haft på något sätt covid-stöden, som är alltså en typ av krisstöd, och innan det så hade man olika satsningar för klimatomställningen då. Men de här pengarna går inte att, vad ska man säga, om ta då krisfonden som exempel. De pengarna kan inte skiftas över till andra satsningar. Så att då har man ett underskott, och då tänker man sig att då kan man få tillbaka det här genom att ta bort subventionen på diesel. Sen ska man också komma ihåg att det finns en plan på att fasa ut fossildrivna alltså maskineri till 2035, om jag inte missminner mig. Så att det är liksom inte helt orimligt i relation till den större klimatomställningen som EU är insatt på. Däremot så kommer det kanske då hastigt, så att säga. Så det är det som har liksom triggat det. Men går man längre tillbaks, om vi tar då till exempel de nederländska protesterna från 2022, så reagerade de i huvudsak på förbud mot användning av konstgödsel. Konstgödsel blir ett problem i ekologisk bemärkelse, eftersom om det ansamlas så utarmar det den biologiska mångfalden. Det tar bort syret i jordbruket om det liksom inte om det läggs på hög, och det bildar också växthusgaser. Det finns liksom massor med aspekter som både handlar om liksom miljöskada och klimatskada, så att säga. Så sedan 2019, om jag inte missminner mig, har det funnits ett domstolsbeslut på att minska mängden konstgödsel som man får då använda i jordbruket, och framförallt så ledde det sedan till en ny kartläggning för att visa vilka zoner som hade en överexponering då av konstgödsel. Och då behöver man helt enkelt sluta med jordbruket i de områdena. Och det är mer eller mindre ett förbud att säga på de här platserna får man inte ha jordbruk, och det är framför allt då animalieproduktion som man syftar på. Det är både konstgödsel och liksom en run-off ifrån då animaliejordbruk. Men i praktiken så är det egentligen att man då säger så här, de här bönderna får lägga ner sin verksamhet. Och från jordbrukarnas perspektiv så är det orimligt, givet att de har anpassat sig väl till lagstiftning på ganska kort tid. Det här är krav som har framförallt kommit under 1990-talet framåt. Men att det är då, så som de skulle uttrycka det, inte räcker, att man måste liksom gå längre. Så då hamnar man i den här debatten om så här, ja, men de absoluta värdena är för stora, säger då eurokrater. Medan böndernas företrädare skulle säga, ja, men proportionellt sett så har vi gjort väldigt mycket på kort tid. Så liksom, typ, trust the process.
Så att de är inte i sak egentligen mot de minskningarna?
Nej, inte i sak. Men det blir ju då liksom frågan på något sätt hur länge man kan fortsätta med ett jordbruk som då på sikt utarmar då livsbetingelserna, så att säga. Men
För
då
de
blir också frågan så här.
Odlar mat? Eller för andra organismer?
Ja, det är andra organismer också. Så att det är liksom, den ena är ju någon så här social livsbetingelse, den andra är då ekologisk.
Jörgen, vad säger du liksom, också från ett svenskt perspektiv? För jag tänker, vi lägger ju ner jordbruk varje dag i Sverige sedan vadå, 30 år eller någonting.
I antal företag räknat, ja, så har vi ju, sen ännu längre än så har vi ju minskat antalet företag dramatiskt och stabilt under lång tid. Så att det har ju varit den trenden har ju varit väldigt, väldigt tydlig och stark väldigt länge. Att allt färre ska försörja allt fler. I Sverige så pratar man om, man drar till med lite 10 000 stycken som producerar 90% av det som produceras. Alltså vi är nere på 1 av 1 000 som gör liksom bulken av maten. Så den trenden är ju väldigt, har haft en enorm betydelse för vilket samhälle vi hade och vilket samhälle vi har fått. Och den här utvecklingen har ju varit politiskt dirigerad. Det är ett slags kontrakt mellan, om jag ska uttrycka mig så, centralmakten och dessa och bönderna. Liksom. Så bönderna bär samhället genom att hålla det med mat. Och då gör de det på de villkor som erbjuds från centralmakten. Och de villkoren har hela tiden förändrats och kommer med alla möjliga nya förutsättningar. Och det har alltid varit ett sånt gnissel däremellan, kan man säga. Och när bönderna upplever sig trängda mot väggen på grund av allt möjligt, de är i bankernas händer och de är i alla möjliga, så att säga, stora företags händer, så de känner sig oerhört pressade och de känner att de gör allt som de vill tillsagda att göra och så blir det bara ännu värre och till sist så tar de sin traktor och åker till Bryssel.
Ja, vad betyder det nu? Att de, alltså, vad säger det att vi har så mycket stora protester i Europa? Vad signalerar det? Var är vi någonstans i skalan av samhällskollaps, eller vad man ska säga?
Alltså, om de som gör vår mat nu har fått nog, vad ska vi göra med den insikten?
Ja, ser du, Johan.
Jag tror det finns ett önsketänkande att, så här att ja, men det faktum att bönderna protesterar skulle vara på något sätt en i sig en styrkedemonstration. Jag började med att också säga att det i någon mån var det. Och jag tror det kan man säga utifrån att det blir tydligare för resten av administrationen och politiska ledare att det här är människor som kan logistik och därför lyckas med en sån här operation. Så på så sätt är det en styrkedemonstration. Det är också en styrkedemonstration att de får stöd från stora delar av det övriga samhället. Alltså parallellen kan ju osökt gå till när andra delar av klimatrörelsen, som Extinction Rebellion, har försökt blockera farleder och det blir liksom ett rejält ramaskri. Så att det är liksom inte metoden i sig som är problemet, utan snarare vilken legitimitet som den gruppen som gör det här med. Det vill säga, är det de som tillverkar maten, då vinner det en större respekt intuitivt från breda lager i befolkningen, medan, ja, vad ska man säga, människor som jobbar med e-mail har svårare att uppmana samma entusiasm på något sätt. Så på så sätt så tror jag att det har överraskat många personer. Jag tror också att man kan säga att det är en styrkedemonstration på så sätt att det är liksom, det är i alla fall som jag har beskrivit det här eller analyserat det sedan något år tillbaka, så att det är en vektor i politik som kan bygga större koalitioner. Alltså i Nederländerna 2022 Så bondeproteströrelsen bildade också ett parti, alltså Bourbondenbevegen, alltså jordbrukar- medborgarrörelsen, som sedan i lokalvalen vann 25-30% av mandaten, vilket är liksom en enorm ökning från att tidigare kanske haft ett mandat. Och det intressanta med det är att man då, fastän bönderna i Nederländerna är kanske, jag tror det är 50 000. Så om i Sverige om man har 10 000 som skapar 90% av maten, så är det då 50 000 personer i Nederländerna som ändå vinner ett stöd från liksom 30% av befolkningen. Det visar på något sätt att det blir som, när jag säger att det är en vektor i politik, så är det att det lyckas bygga en koalition runt det som samlar också andra intressenter. Det man då medialt har lyft fram i huvudsak är ju hur det har varit som högerpartier som då Geert Wilder, alltså Frihetspartiet, som är i huvudsak migrationskritiska, som har kunnat ta hem det stödet i nationella val. Så att den här bondeproteströrelsen gick inte lika bra i nationella valet, utan det är liksom andra partier som hämtar hem. Så det, skulle man skapa en parallell till Sverige, så skulle det i så fall vara att typ, om SD börjar prata mer jordbruksfrågor, så skulle de kunna vinna hem det här typen av missnöjet. Liksom. Så det tror jag också är någonting som gör att den här frågan blir aktuell på riktigt. Därför att nu har vi val som kommer upp i sommar på EU-nivå. Och det är då man ser om de här frågorna liksom kan mobiliseras. Och hittills så har det liksom lett till regeringsskiften. Och det måste ändå sägas vara överraskande utifrån de som analyserar det här. Men jag tror inte man ska se det som överraskande utifrån hur människor generellt sett förhåller sig till politik som en typ av intressefråga. Det vill säga att om man borde förstått politiken som intressefråga, det vill säga har det här landet förmåga att försörja sig själv med mat, då är det inte orimligt att man liksom också stödjer bönders protester. Men jag skulle ändå säga att de här bönderna protesterar är ingenting som de själva, alltså att de gör det här som en reaktion är också för att de är trängda. Alltså det är en lagstiftning som inskränker på deras villkor. Alltså tyska bönder har historiskt sett inte gått ut protest. Liksom, franska, okej, okay, fine. Det är liksom, det kan man nästan säga, det händer väl liksom så fort man inte får det som croissant i fikat ungefär. Men nu är det liksom så pass genomgående att det är liksom någonting annat. Och detta något annat tror jag man ska förstå som en utökad byråkratisering och lag. För, alltså att man förhåller sig till politik utifrån lagfrågor. Alltså man lagstadgar bort då till exempel konstgödseln. Och det är mycket svårare för bönderna att värja sig mot. Och därför så går de ut i protest istället för att bara mobilisera sitt missnöje i att gå och rösta.
Jag tänkte fråga dig, Jörgen. Dels om du kunde säga lite om hur du har förändrat ditt brukande av jorden. Men också så här, det jag vet om svenska bönder och deras trängda situation, det är så att ja, men det är väldigt få människor som jag känner som skulle stå ut med de arbetsvillkor som bönder har. Kan inte du säga någonting om det? Alltså de här 10 000 som ser till att vi får äta, hur har de det i sin vardag?
Ja, alltså man kan ju säga att den här, när vi sa nyss då, att vi har gått från ett samhälle där de flesta var bönder till ett samhälle där nästan ingen är det. I betydelsen att man faktiskt producerar liksom någon slags mängd mat. Om man tänker sig vad det har gjort med oss bönder, alltså det är ett normaltillstånd där vi pratar om sådana saker som att ja, men det har varit en halveringstid på 10 år. Alltså var 10 år så är hälften av alla borta. Liksom. Alla mina kollegor och grannar, hälften är utraderade som företagare var 10 år. Det är ett normaltillstånd under så många år, under så många generationer. Det gör ju så att det skapar en viss en ganska bittert gäng, om man säger så. Där det handlar om att vara en av dem som håller mig kvar med vad det kostar. Och det kostar att jag måste jobba ännu mer för ännu mindre. Jag måste utstå det ena och det andra. Alltså man plågar bort bönderna till att bli färre så att man får längre tillbaka för att få dem att flytta in till stan och ta ett lättsamt jobb i stadens industri eller någonting sånt. Där man får mycket mer betalt och man får semester och man får allt möjligt. Rena lyxen när man lämnar så att säga bondelivet. Det är vad jag uppväxt med som liksom en slags normalt tillstånd. Det här pågår och pågår. Så att vi, och det här med att vara någon som att bita sig fast och se till att man ska klara det här ändå, liksom, trots alla de här svårigheterna som man då har och inte kan leva ett liv som de där vanliga människorna kan leva i stan och så här. Det har blivit som en normal sak och nästan lite som en hederssak. Det är en kultur som jag känner att jag tillhör.
Den är lite masochistisk.
Vad sa du?
Den är lite masochistisk.
Ja, den ser i alla fall ut så. Så en slags heder i det. Det är i alla fall vi som gör någonting riktigt nyttigt i samhället. Liksom. Vi sätter en heder i det. Och vi förväntar oss inte så mycket annat än att det ska plågas på vidare. Och vid vissa tillfällen genom historien, för det är inte nytt det som händer nu, eller om det är speciellt till och med tyska bönder demonstrerar, så har det ju ändå hänt. Så att säga. Jag har ju varit med om det i Sverige med rätt så långa mellanrum. Och det som brukar åstadkommas är att politikerna liksom sänker temperaturen på grodan som de kokar lite grann, man fixar lite grann, man gör några eftergifter och sådär. Men så går det ändå vidare i samma trend, om man säger så. Och den trenden är att allt fler ska plåga sitt landskap allt mer för att få fram allt sämre och billigare mat.
Och är det även så, för du nämnde banken, är det även så att till ett pris av allt större skulder?
Alltså banken är ju lantbruket, alltså markägande är ju bankens bästa affär. Liksom. Så banken är ju en fet parasit som sitter på matproduktionen liksom, och vill inte släppa sitt grepp om den då. Det är fantastiskt lönsamt att ha bönderna i ett sånt grepp som man har. Man får inte äga mark i aktiebolag, så man får inte komma undan. Alltså det är personlig konkurs, personlig skam och nederlag som gäller om jag inte lyckas. Det är hela en familj och generationers ödeläggelse om jag inte lyckas, medan andra företag inte har det så. Det är bara att göra en konkurs och så slipper man, så att säga. Men här håller banken en by the balls, som det heter på engelska, som inte har en svensk motsvarighet till.
Och du tröttnade på att plåga marken. Och vad gjorde du då?
Ja, men visst. De här frågorna har ju jag. Jag har ju varit med då i, och inte minst som både förtroendevald och anställd i LRF då under på 90-talet och sådär. Så att jag har liksom intresserat mig mycket för de här frågorna. Och sen så i takt med att jag deltog lite grann i det som kallas för alternativ odling och som blev ekologiskt. Ursprunget var ju antroposofernas biodynamiska vägen fram till det som vi numera kallar för regenerativt lantbruk, där det är ett helt annat förhållningssätt. Inte bara till, alltså det är ett samhällsomvälvande förhållningssätt, i och med att det vi säger är att vi vill möjliggöra, bana väg för, eller åtminstone inte stå i vägen för, den högsta tänkbara vitaliteten i landskapet. Och det vill vi göra genom att mänskliga behov blir tillfredsställda, genom att människor får mat, genom att alla människor i samhället får det de behöver. Det kan vara en drivkraft för att landskapet ska bli så vitalt som möjligt. Det vill säga att om vi inte har de vanliga konsumenterna med oss på den här resan mot ett mer naturhärmande natur i balans med naturen, så kommer vi att misslyckas. Och då blir det också tydligt att våra allierade är vanliga människor som vill ha mat, och våra motståndare är de institutioner och företag som agerar parasiter, så att säga, i den här navelsträngen från landskapet till oss människor, där vi ska liksom få vår mat från landskapet, där människor alltid har fått sin. Människor lever av landskapet som vi alltid har gjort. Och nu har vi ett stort parasitproblem, kan man säga, där vi behöver försöka koppla förbi det och komma mer direkt istället. Det är vad vi tänker oss i den här rörelsen. Då vill vi ju... Känns det inte för mig lika... Det har sin funktion att sätta sin traktor och åka och demonstrera, men det är viktigare att försöka... Jag tror mer på andra sätt att knyta de där allianserna till de människor som inte heller vill plåga landskapet med sin konsumtion och som vill återta kontakten med landskapet och naturen. Liksom. Flummet vart det där.
Kanske behöver vara det. Vi läste ju din artikel här som faktiskt Jörgen skickade, Johan, i Kvartal. Som var
Den om nederländska bönder.
Ja, och oikofobi. Mm. Väldigt elegant. Jag tror att Archie vill citera lite.
Ja, det är ganska mycket jag vill citera. Men var det den här du tänkte på nu?
Ja, apropå e-mail, jobben.
Ja, men precis. Så jag läser från, och jag tänker att vi länkar in den i avsnittsbeskrivningen också.
Kanske ska säga att den är från förra året också, från sommar 2022.
Men rykande aktuell fortfarande.
Verkligen. Till skillnad från bönder och andra sysselsatta i samhällsproduktionen är eliterna mindre rotade i specifika sysslor. När yttre fiender besegrats har eliten därför en tendens att söka inflytande, prestige och pengar genom att hitta fel eller fiender inom den egna kulturen. Föraktet mot den egna kulturen blir en karriärväg. Kan du säga lite mer om det, Johan? Vad är det du liksom beskriver där? Vad är det du har sett som har gjort att du skriver så?
Det som jag citerar i det sammanhanget är egentligen från en svensk-amerikansk filolog och filosof som heter Bendik Bekkel, som har studerat i huvudsak då västerländska samhällen från egentligen antika Grekland fram till idag. Och det han beskriver som en cyklisk process i hur samhällen utvecklas. Alltså cyklisk i bemärkelsen hur människor socialt tar sig fram. Och då, med människor syftar man då på samhällseliten. Så idén är att i ett skede när samhället är svagt och inte har så många resurser att falla tillbaka på, då tar du dig fram genom att tjäna det samhället. Alltså man bygger upp det helt enkelt. Man försvarar det mot yttre hot. Men i en tid när samhället har ett överflöd, då har man också möjlighet att egentligen se på andra kulturer. Både därför att man kommer i kontakt med andra kulturer, men också förstå att det finns en poäng med hur man lever sitt liv utanför den egna, så att säga, normsystemet. Men över tid så relativiserar det också värdet i det egna samhället. Så det cykliska i sammanhanget är att förstå hur man tar sig fram. Så den enda konstanten egentligen är att de människorna som klättrar upp för att bli samhällselit, alltså det är någon kombination av förmåga och karriärism, alltså så här anspråk. Den enklaste vägen går ifrån att då vara då nyttig för samhället, att försvara det, till att bli en kritiker. Och den här kritiken kan också vara, ska man säga, befogad. Det vill säga, varför behandlar vi andra människor på det sättet vi gör? Hur kan vi egentligen värdera vårt eget liv gentemot mot andras? Så det finns liksom en empatisk aspekt med det här. Så poängen någonstans att visa att den aggregerade effekten över tid, och över tid så syftar vi på kanske 250 år. Alltså det finns en cykel av olika generationer. Så ska man ta ett exempel här, så om Jörgen startar sitt jordbruk, så kan hans barn sedan förvalta det jordbruket. Men Jörgens barnbarn då kanske inte har samma förståelse för alla svårigheterna det är att bygga upp ett jordbruk. Och de kommer i sin tur då att fördärva det här arvet. Och det är liksom inbakat i det här, och det som jag tycker gör det bra ur en liksom historisk bemärkelse, det att förstå sociologiskt hur människor liksom har en närmast liksom tragiskt sätt att förhålla sig till samhället. Och det ger en större realism, med min poäng, om man ska förstå liksom vissa samhällsskeden, än att det finns en progression mot ständigt ökad liksom rättvisa eller fördelning av resurser. Över tid så kan man ju se det liksom från, jag menar, vi har mer resurser idag än vad vi hade på antika Grekland. Men att den rörelsen är inte linjär, utan det är snarare liksom cykliska hopp där varje cykel blir lite mer progressiv. Men problemet idag då, om vi kommer tillbaka till jordbruket, för att nu förklara på något sätt den här, så att säga, samhällselitfrånkopplingen, det är att dagens samhällselit har ingen relation till bönderna, och det kan stå i relation till det Jörgen var inne på, att rent på demografiskt är en mycket mindre grupp. Men det är också att man har sin lojalitet med människor, andra eliter i andra länder. Så att du har liksom blivit väldigt bra på att bygga upp ett samarbete över gränserna, transnationella, internationella samarbeten. Och med tanke på liksom det tidiga 1900-talets facit i hand av första och andra världskriget så är inte det en dum liksom fokus. Det vill säga EU behövdes som ett fredsprojekt för att vi skulle undvika typ att liksom döda varandra. Så att det är inte att säga att det var en dum idé från början, men utfallet är liksom fortfarande det vi ser idag. Att problemet är inte primärt att de som leder samhällsinstitutionerna idag ogillar bönder, utan det är det första problemet att de inte förstår bönder. Och någonstans där finns liksom ett ointresse. Det är det som jag försöker fånga med den här beskrivningen. Och kommer då tillbaka till liksom oikofobi, som du nämnde, Pella. Det jag ville visa på är att klimatrörelsens kritik i huvudsak mot bönderna har varit att de använder mycket konstgödsel, eller det är inte generativt nog jordbruket. Och min poäng som jag ville visa är att det finns en annan betydelse av ekologin, som är att du också tar hand om ett hushåll. Det vill säga, det som gör bönderna önskvärda i en koalition, en politisk koalition, är att de har en, vad jag kallar för, en naturlig lojalitet. Alltså, har du en traktor, alltså, du har två lägen i en traktor. Du har sköldpaddan och haren. Sköldpaddan är ettans växel och haren är typ tvåan och trean. Men du kommer liksom inte upp i mer än 40-50 km i timmen. Och då är det liksom typ en trimmad traktor. Du kan inte köra så långt. Så att den här typen av människor kommer ha en regional lojalitet i hur de beter sig ekonomiskt. Och det gör också att deras matproduktionsprioriteringar är begränsade. Och du ska också komma ihåg att även de som har förespråkat frihandel historiskt, som Adam Smith, han hade också den här liksom territoriella närhetsprincipen i åtanke. Så även om man pratar om liksom komparativa fördelar, så här, men i England är vi bra på det här, i Frankrike är vi bra på det här, då finns det fortfarande det om att man kan inte dra ut de här logistikkedjorna för långt. Det finns liksom en seghet i systemet som utgår från hur långt varorna kan färdas. Så liksom, givetvis med teknologi som stora cargo-skepp och containers, då kan man ju dra ut de här kedjorna över lång tid. Men det som jag tycker har varit bra med liksom covid-pandemin, det påvisat är att när de här logistikkedjorna bryts ner, då synliggörs de här mer territoriella lojaliteterna. Och jag förstår att om man har växt upp i ett liberalt samhälle, då kommer det här förefalla vara liksom ett brott mot en universell princip om att samarbeten kan ske överallt. Men det är någon form av realitet som kickar tillbaka. Så jag skrev den här texten mångt och mycket och mobiliserade oikofobibegreppet som då Beckeld har jobbat med, för att visa att det finns en annan typ av miljörörelse och miljöförståelse som tar då oikos, alltså hushållet, på allvar. Där böndernas livsförhållanden måste vara en självklar del. Och att då som stora delar av liksom klimatrörelsen då gick ut och kritiserade dem för att vara liksom, ja, xenofober av olika slag. Min poäng är att så det kan nog mycket väl vara. Det vill säga, det kan vara så att då bönder skulle vara mer skeptiska mot migration. Men min poäng är att det är helt irrelevant i relation till matproduktionen eller vilken typ av politik man kan bygga med dem. Så det var som en... Jag skrev det inte för att det retas så mycket som för att visa att här finns en alternativ förståelse av ekologi.
Men du gillar också att retas.
Jo, men det... Men ska jag säga något personligt på det? Så att jag är uppväxt på gård. Mina föräldrar skaffade jordbruk när jag var 7 år gammal. Och jag har ju jobbat sedan jag var 7 liksom. Och det är ju precis som Jörgen säger, liksom att man jobbar ju hela tiden liksom. Det är ju någon så här masochism, eller vad sa du, Pella? Att man sitter i den där traktorn liksom. Och jag tror att med den erfarenheten så blev det lättare att förstå att min väg in i liksom intresset för miljö- och klimatfrågor har alltid gått ifrån den här liksom väldigt direkta nivån. Och sen över tid så blev det därför mer främmande när det blev mer abstrakt. Att hänsynen gick ifrån det här väldigt liksom handgripliga på något sätt, att vi odlar den här maten, till de abstrakta värdena av hur mycket koldioxid man kan släppa ut. Det är inte det att koldioxid inte är viktigt. Det är liksom bara att om man tappar den här kopplingen tillbaka till marken, då kommer det till slut att ha en annan grupp människor som vill driva de här frågorna. Och det är det som jag slentrianmässigt kallar då för det här e-mail-kastet, eller den här eliten som som slutar bry sig om det. Och anledningen varför det här är ett problem är inte bara att det är liksom en social arrogans, utan för att den också blir i någon bemärkelse parasitär på den, på målsättningen att uppnå mer liksom ekologiskt då. Ja, balans, man vill använda sådana ord.
Ja, eller överhuvudtaget någon slags rimlighet, tänker jag. Oikofobi tänker jag på som en rädsla för platsen lite. Och där omställningsrörelsen jobbar med motsatsen, oikofili, alltså en kärlek till platsen, till det lokala, till den plats där man finns och därifrån man faktiskt då historiskt alltid har fått sina behov uppfyllda från. Så att det här med liksom att vi har dragit, att leveranskedjorna har blivit längre och blivit globala, det är ju en slags... Ja, det är, så kan man göra om man är beroende av fossil energi. Men någonstans så kommer ju allting alltid från en plats. Frågan är bara vilken plats och hur vi kan ta ansvar för den. Och om den ligger i Indonesien eller bara i Holland så blir det ju väldigt svårt att ta ansvar för att man ser den inte. Så att ur det perspektivet så är ju den här oikofobin är ju bara en naturlig följd av den här strävan eller progressionen har inneburit att skapa ett oberoende. För vi vill gärna vara oberoende, men det är alltid en chimär. Så frågan blir här, så här, vad är man beroende av, tänker jag.
Jag tror också att det finns en poäng att prata om det i oikofobisk bemärkelse, just eftersom vi är det ämne idag som mest är tabubelagt är ju rasism. Du kan inte vara en rasistisk person, alltså det, xenofobi då, för att använda liksom mer fancy words. Men genom att mobilisera oikofobi som ett motsatspar, jag kan hålla med dig om att oikofili kanske då är ett bättre ord, men för att använda, vad ska man säga, om du får en derogatorisk term kastad mot dig, då kan det vara intressant att se vad som skulle vara motsatsparet tillbaks. Jag tror att ska man se sig själv också som en typ av, vad ska man säga, tänkare eller analytiker eller intellektuell, som jag ändå gör anspråk på att vara, då blir frågan så här också, okej, om vi har ett cykliskt samhällsutveckling, vad blir din roll givet en viss tidpunkt? Och min poäng nu är att vi befinner oss i en oikofobisk fas av samhället. Och då behöver sådana som jag uppvärdera det egna samhällets värderingar. Och då blir det så här, okej, men vilka är det då som sitter på dem? Ja, jag skulle säga materiellt och kulturellt att vi är bönder i nuläget. Och liksom, det behöver inte betyda att jag är som bönder, även fast jag bor på en gård. Det finns liksom ingen del av mig som tänker att så här, men jag är som de här bönderna som ute protesterar runt Bryssel. Jag har ingen aning om jag kör en traktor in i stan. Liksom. Men det är mer att kunna ställa sig den frågan. Vad är den analysen man kan bidra med för att vara en countercurrent till den egna tiden man befinner sig i? Hade vi levt i ett samhälle som var mer, vad ska man säga, alltså självgott, då kanske att snegla på andra samhällen och säga, ja men så här kan man också leva, hade varit en rimligare inställning att ta. Så det är mer att kunna säga så här, vad är det som behövs givet den här tidpunkten?
Alltså jag är också nyfiken nu på Jörgen, det här med, det är någonstans att vi är mellan a rock and the hard place. Så eliterna i EU säger så här, ni kan inte använda så här mycket konstgödsel, ni kan inte använda så här mycket diesel. Och förstår man planetens gränser så tycker man att det är väldigt rimligt. Och bönderna säger, nej fast ni vill fortfarande ha mat. Mm. Alltså hur gör vi med det? Vad är syntesen?
Innan syntesen då, så tänker jag, men kopplat till det du säger, alltså komplettera det som Johan tar upp, oikofobin, det någonting som skiljer Sverige ifrån Belgien och Holland är ju att de bönderna där har haft ett erkännande i sen tid, eftersom de har faktiskt stått för en stor del av exportintäkterna. Alltså de här länderna har byggt sin rikedom med sitt sätt att utnyttja, att skeppa soja från Sydamerika in i en hamn i Rotterdam och sen så stoppa det några judar innanför hamnen och sen sälja någonting tillbaka till världen. Vi bönder i Sverige, det är mycket mer synd om oss eftersom vi bor i ett land där exporten har varit att sälja Volvo-bilar och allt annat än mat. Och där det har där nationens framgång i att få exportera alla dessa fina produkter som vi har varit så duktiga, vår industri har varit så framgångsrik med. Ju mer vi kan köpa deras mat, för vi måste ha motköp. För att få sälja grejer så måste man köpa någonting, tyvärr. Så att svenskt lantbruk har varit ett problem för liksom svensk exportindustri. Så att ju mindre svensk mat, svenska bönder producerar, desto bättre är det för landets ekonomi. För då kan vi liksom få ännu bättre, att säga, handelsrelationer. Det är en speciell grej som påverkar. Och så jag kan lägga till där då att jag gjorde en resa, jag är uppväxt i Västmanland där det är ett, så att säga, ett lantbruket mer liknar Belgien än vad det gör i Jämtland, om man säger så. Men där också Volvo byggde sina växellådor och framvagnar i precis den hemstaden som jag kommer ifrån. Så när jag då tvingades, när jag var 8 år och gå andra klass, började andra klass i stadens skola, så fick jag ju som slåss. Jag fick slåss varje dag. Det var en extrem mobbing för att jag var en bonde från landet. Att jag var den enda i den där stads, i elitens klass, om man säger så, som jag kom in till. Så fick jag liksom, ja, det var blodvite liksom. Så jag fick känna det in på skinnet, om man säger så. Och när jag sen flyttar till Jämtland senare i livet, då kom jag till ett ställe där det är som att komma tillbaka i tiden. Här finns det fortfarande en heder i liksom, alltså bonde. Det finns en, alltså befolkningen i allmänhet. Man kunde läsa om bönders villkor i den regionala tidningen liksom, på ett sätt som var avskytt där jag kom från i Västmanland. Liksom. Så de här, den här, och sen finns det en massa historiska bakåt i tiden. Det finns en förståelse för varför stadsborna tycker så illa om bönderna, som ju var de som hade maten under det var ont om mat och så vidare i krig och allt sånt där. Det finns skäl till det här, liksom, den här motsättningen. Men det har präglat mycket mitt liv, liksom, den här motsättningen mellan de där stadsborna och oss bönder. Liksom. Så det var väl ingen syntes precis, men det var ett tillägg till samtalet så här långt. Då. Men ju mera då, och sen så kan man säga det också då, alltså någon slags definition på elit är ju att jag har fjärmat mig från naturen. Jag deltar så här lite i min egen försörjning. Jag bidrar så här lite till min egen försörjning, betyder mat och kläder och så vidare. Jag är elit. De som, så att säga, syr min skjorta och så där, de är ju inte lika bra som jag är, för jag slipper själv göra något av det här jobbet och jag slipper själv vara i kontakt med den där smutsiga verkligheten som mina konsumtionsvaror kommer ifrån. Liksom. Så det finns ju en, det är begripligt att sträva mot att bli elit har inbyggt i sig någon form av tomhet, någon form av alienation som skapar liksom någonting som man kanske inte tänkte sig att man ville ha i livet. Man vill inte bli en från själva livet frikopplad människa. Liksom. Det är en knepig sak att sträva efter, men det är liksom, det ligger inbyggt i det vi kallar för elit. Liksom.
Och det nästan är det vi kallar för utveckling, skulle jag säga.
Ja, nästan så till och med. Och det där är en sån grej att upptäcka. Och det är ju upptäckten av den där, det där luret, om man säger så, som det uppstår någon form av fantastisk möjlighet till att hitta varandra igen då, så att säga. Landskapets människor och landskapets, de som har kommit, de som har skilt sig från landskapet utan att riktigt fatta att det var det de gjorde, men de vet att de längtar till någonting tillbaka.
Jag skulle vilja också på något sätt vrida och vända lite på den här, på något sätt, elitdiskussionen, för att om vi tittar på svenska bönder, jag tycker det är intressant just den här kopplingen du gör, Jörgen, till att Sverige som exportnation och framförallt då industriexportnation har, för vissa har man kunnat göra då kohandel, alltså den här kända samarbetet mellan Socialdemokraterna och Bondeförbundet under 30-talet, men i övrigt så har det inte varit bönder som varit prioriterade i vårt land.
Centerpartiet blev ju Stureplanscentern. Är det liksom
en... Ja, precis. Och det intressanta är att de har väl också då kortsiktigt gjort en analys av så här, ska vi växa, då behöver vi tilltala andra typer av grupper. Men givet den liksom, vad ska man säga, givet den infrastrukturella betydelsen av bönder och den symboliska betydelsen, så är det egentligen, skulle jag säga, typ öppet mål att plocka upp den här gruppen. Och ska man säga någonting till, alltså min kritik av eliten är inte så mycket att det skulle finnas en någonting mindre värt i att tillhöra en elit, utan det är snarare att den befintliga sättet man blir elit på är parasitärt eller liksom, inte samhällsuppbyggande. Det vill säga att det är fel elitkultur, om jag ska säga så. Och jag tror det är viktigt att förstå, dels för att du i så fall då behöver ställa sig frågan hur skapar man alternativa eliter, men också att se krasst på vad ett bondeuppror då kan uppnå. Alltså i alla fall i Europas historia, typ 98% av bondeuppror misslyckas. I bästa fall får man ett möte med kungen, som typ nederländska eller belgiska bönderna fick igår med Ursula von der Leyen. Det säger så här, vi hade ett bra möte, men nu kan ni liksom åka hem typ. Och det kan man ju göra för att det finns ingen alternativ kader som plockar upp det här missnöjet. Så de enda gången du har faktiska lyckade revolter eller revolutioner för den delen, det är när du har en missnöje inom den befintliga eliten, alltså en del av eliten som inte kan återskapa sig själv, som då lierar sig med ett folkligt missnöje och därmed kanaliserar det. Så det intressanta framöver är snarare, precis som skedde då i Nederländerna, att inte det här bonde medborgarrörelsen som plockar hem vinsten i det nationella valet, utan det är Geert Wilders och Frihetspartiet. Mm. Alltså vilka det är som tydligast kan gå in och erbjuda sig själv som för att kanalisera den här missnöjet. Och det är därför sådana här frågan, vare sig man tycker att det här är rimligt eller inte, så länge vi lever i den typen av demokrati vi gör just nu, då kommer det här kunna vara en typ av politisk kapital som man kan mobilisera. Och bara för att sätta det i kontext, så utöver att Nederländernas regering behövde avgå i valet 2023, så blev det också revolt i Sri Lanka när man hade motsvarande europeisk jordbrukslagstiftning där man förbjöd konstgödsel och presidenten fick lämna landet. Så att, liksom, det här är en typ av politisk dynamit som man ska ta på allvar. Och jag tror också att om man är engagerad i miljö- och klimatfrågor, så tror jag det kan vara intressant också att se på något sätt vilka typer av bondeprotester som är legitima. För motsvarande krav som restes från indiska bönder för några år sedan fick helhjärtat stöd från exempelvis Fridays for Future. Medan jag hittills inte sett någon motsvarande, att man paraderar på motorhuven till en nederländsk traktor i EU liksom, från grönt håll så att säga. Så att just nu så vinner ju politiska motståndare på walkover. Mm. Att man helt enkelt inte vill lera sig, eller man vill inte ha närhet till de här bönderna. Och min poäng är att om du har en mer intresseorienterad politisk blick på det här, istället för att de som du ska jobba med ska vara och tycka och prioritera som du gör, eller liksom i kulturell bemärkelse, den intresseorienterade har mycket mer att hämta hem. Och det tror jag att de kommande valen kommer att visa.
Mm. Jörgen, hur tänker du hur ett sånt här missnöje eller ett sånt här skav, eller egentligen, det är ju tvingande också, tänker jag, för att vi kommer nog inte kunna hålla på med industrijordbruket så länge till, eller? Hur skulle ett sånt tillfälle i historien som vi är i, hur blir det regenerativt?
Precis. Det är ju den här, om vi kopplar bort då den här under demonstrationerna för ett ögonblick, så är det ju en sån jättegrej för oss bönder att upptäcka det, att det är något onödigt ont vi håller på med. Alltså det vi kallar för industrijordbruk är någonting som skadar oss själva som bönder och som konsumenter liksom. Alltså vilka är det som vinner på att vi plågar landskapet som vi har gjort? Ja, det är inte bönderna, det är inte konsumenterna. Det är ingen, de som lider av en sån här omställning är ju de företag och ibland institutioner som vi inte behöver hjälpa, inte behöver, som inte behövs, så att säga.
Och som, får jag bara försöka förstå, du tänker att de institutionerna också har under väldigt lång tid jobbat för att skilja människor från sina landskap?
Absolut. Så för att det ska gå att sälja havre för 20 öre i ett paket med vatten och få 20 kronor för det, så måste du vara tillräckligt alienerad. Du får ju inte veta för mycket om hur det här funkar liksom egentligen. Så det är ett villkor förstås att den här separationen är ju så att säga kommersiellt motiverad, om man säger så då. Men ju hårdare man driver den, ju längre man driver människor till att äta som de blir sjuka av för dyra pengar, någonstans så upptäcker man ju någonting om att alltså, någon gång så har man väl drivit det för långt så att det blir ett motstånd mot det. Att man helt enkelt har gått för långt, om man säger så.
Och även rent energibalansmässigt, alltså hur mycket energi har gått åt jämfört med den energi som finns i det där paketet av nästan vad det vara månde i mataffären.
Ja, men alltså, exakt.
Det behöver inte vara åt.
Ja, men... Nej, precis. Och om då samma krafter, eller för mig likartade krafter, säger att ja, men tjohej, nu ska vi ha krig, nu ska vi ha krigsläge också. Det är också en fin, rolig grej som man håller på med. Men då drar man ju in någonting, alltså beredskap för krig och sånt där. Så det kommer ju inte handla om havremjölk liksom. Eller det är svårt att tro det. Kunna göra det. Då måste man bli lite resurseffektiv. Då måste man inte handla om sitt oikos på riktigt. Om man ska klara lite hårda tider liksom. Och då blir det potatis istället. Då blir det andra saker som blir tydligt. Mjölk och potatis. Liksom.
Två grejer som jag tänker på med det du berättar nu, Jörgen. Det ena är ju att en anledning också för att man har sänkta jordbruks alltså marginaler är också på grund av Ukraina-kriget. Det vill säga att EU har utökat intaget av mat ifrån Ukraina, vilket också då så att säga dumpar priserna. Och det så skulle det inte behöva vara. Alltså, jag tror en av de kritiska punkterna som belgiska bönder har tagit upp är att de har vinstmarginal på typ 4%, medan då Carrefour som säljer maten, alltså återförsäljare av maten, har en motsvarande vinstmarginal på 40%. Det är 10 gånger diff mellan de två aktörerna. Och man då också kombinerar det här med, Jörgen var inne på tidigare, att bönderna är då privata näringsidkare, medan företagen skulle kunna gå i konkurs och egentligen har på så sätt då mindre skin in the game. Så liksom om man stackar upp alla de här skillnaderna så förstår man någonstans att det finns liksom en brist på intresse för bönderna. Vi skulle också kunna, nu vet ni hur mycket tid vi har kvar för att diskutera, men man skulle kunna följa upp i förlängningen av det här samtalet, det är hur mycket av de här lagstiftningen som faktiskt syftar till, det är det syftar till att pusha ut bönderna, och det är det som framförallt de många bondeorganisationer lyfter upp, att det här är liksom designat för att sabba för oss. Men det är nästan en större diskussion. Men för att komma tillbaka till den här med beredskapsfrågan när det kommer till mat. Jag tror att vi under väldigt lång tid har förhållit oss till liksom, frågor som så här, jordbruk eller motsvarande utsläpp utifrån så här, att du kan ha de här mer abstrakta eller globala frågorna. Det vill säga att vi måste minska koldioxidutsläppen eller vi måste också göra det renare jordbruk så att säga. Snarare än att se så här, har vi nog med mat, har vi nog med liksom, kapacitet för att utstå kriser. Så ett sätt att tänka annorlunda på jordbruksfrågan, det är att helt enkelt skippa hela klimatansatsen. Det vill säga, det här är en beredskapsfråga. Det här är en öppna landskapsfråga. Det här är en naturfråga i bemärkelsen access till den här naturen. Det vill säga att du hittar andra sätt, andra värden att förstå det på. Jag tror att det här är också någonting som ligger närmare de som är verksamma i jordbruket. Men det är en större liksom kognitiv utmaning om man har tänkt mer liksom tekniskt på de här frågorna. Alltså typ så här, vad är vår roll i det här jordbruket gentemot ett globalt problem i form av liksom klimatförändringar? Men det gör det också mer handgripligt och då får man den här återkopplingen tillbaks till jordbruket som någonting som tillhör ett land snarare än bara är ett territorium där man liksom tar ett uttag av resurser.
Mm. Just det, är landskapet en resurs eller är det ett samhälle som vi tillhör? Till exempel, ja, det är sånt som vi utforskar. Jag tänkte att vi nästan måste säga att igår presenterades ju någonting som är kanske det längsta ordet jag kan säga idag. Livsmedelsberedskapsutredningen presenterades apropå.
Och det är då man inser att svenska är nedströmt från tyska.
Okej. Ja. Och jag tänker på så här, jag tror inte, alltså alla de här kriserna som vi kan behöva vara beredda på, de går ju inte att lösa. De kanske inte ens går att lösa inom, eller det gör de inte skulle jag säga, vet vi ju. Det är därför vi har den här podden. Vi är i ett predikament, liksom. Vi kan bara skifta hur vi ser på saker och hur vi organiserar oss på ett systemiskt sätt. Så att jag tror så här, vi kan inte säga så här, ja, sen har vi klimatfrågan, utan alla de där frågorna måste finnas med i det vi gör nu. Och jag är lite ute efter, för det de sa då, den här utredningen med det långa namnet, det var att ni måste bereda er svenskar på att äta i händelse av kris mindre och sämre. Och jag är ute efter nu när vi går mot slutet av vår tid tillsammans att Jörgen ska säga någonting inspirerande. Är det så, Jörgen, nu när allt är så jobbigt, måste vi tänka oss att vi ska äta mindre och sämre? Och i annat fall, hur ska vi göra för att det inte ska bli så?
Nu kanske vi måste äta lite bättre, kan man säga, i så fall. Och som ett tillägg där till det som det Johan sa nyss då, i den upptäckten då, när vi upptäcker att den här klimatfrågan, uppvärmningsfrågan, har sin lösning i ett vitalt landskap, i en fungerande, det är alltid ekosystemen som har reglerat temperaturen på planet, och därför så måste vi värna ekosystemens vitalitet, då är det den enda framkomliga väg som jag förstår att komma någonstans med den här klimatfrågan. Det vill säga att det är så mycket win-win-grejer här. Det som är lösningen på böndernas problem är att vanliga människor, de där konsumenterna i staden, kommer närmare bönderna direkt, inte går via mellanhänderna. Det är böndernas lösning att få erkännande och ekonomi och allting sånt i sin vardag, och vice versa. De vanliga människornas beredskap för krig och allt sådant, och en bättre hälsa genom att äta bättre mat som inte behöver kosta, som kan kosta mindre och som är resilient i betydelsen att vi kan producera den även i händelse av avspärrning och så vidare. Den lösningen har de genom att komma tillbaka, att komma till landskapet igen, att avbryta sin alienation från landskapet och prata med de där bittra, arga bönderna i de där traktorerna om hur kan vi göra det här, hur kan vi lösa det här tillsammans istället. Det är så pass, vänder man på det så kan man säga det, det var väl märkligt vad väl det har lyckats att skilja människor och bönder ifrån, ja, människor är bönder också, eller bönder också människor, men alltså människor och landskap, att det gick att skilja det så mycket. Det var väl konstigt att de lyckades gå så långt, mer än att det är, alltså jag vill säga det så att det kan inte vara svårt att lyckas med det här, att få människor som längtar till landskapet och den heder som det är förknippat med, när man använder det ordet också då, med att vara mer direkt inblandad i sin egen försörjning. Att vara elit på det här sättet, som vara elit i betydelsen helt skild från sin egen, det som är ens egen försörjning, är ju liksom, det är väldigt, vad heter det? Det är win-win. Att förlora det är bara en fördel, om man säger så. Och det är väl dit vi har kommit, så att säga, någonstans nu, att det är, man kan skryta om att man tagit upp lite potatis och jobbat med det, liksom. Det är inte längre något skamligt, en skamlig verksamhet i elitens kretsar. Ja, jag får hjälpa mig att bädda fotot till en bättre syntes än sådär, men det är någon form av optikerna. Vad var begripligt av detta?
Ja, men precis. Ja, men att lösningen kanske finns någon annanstans än vad vi tittar. Och samtidigt, jag vet inte, jag har pratat jättemycket. Vad vill du säga?
Nej, men jag tänker att det är väldigt, jag tycker dels att Johan, det du skriver om är ju så fascinerande att få ett språk kring vad det är som pågår och att det vi ser är ju en tes och en antites på något sätt som möter varann just nu. Och jag tycker det är otroligt fascinerande att det är inte bara bönderna, utan att i Tyskland så har det faktiskt också varit lastbilschaufförerna. Alltså att det är the blue collars, alltså arbetarna också, som känner att det här är viktigt. Och att det finns en känsla av att man känner sig föraktad av en slags elit. Ja, och det som vi begär att utforska ju är ju då synteserna. Som så här, hur, för att det är ju, jag upplever ju att det finns en oikofobi hos den här sortens lantbruk också. Alltså att man är beroende av insatsvaror från någon annanstans för att överhuvudtaget kunna bruka jorden eller missbruka jorden. Det har ju inte att göra med platsen i sig. Man tar ju inte saker därifrån som det finns, utan det är ju en oikofobisk kultur som är frikopplad från att vi är en del av en levande helhet. Att vi är helt beroende av jorden. Och att den som vi kallar det lite för sky cult i begäret, så det är sky cult som möter sitt eget beroende av earth cult, eller vad säger jorden. Så det är oerhört spännande det som pågår, och lite läskigt, för att vad betyder det? När våra matproducenter, även om jag inte tycker att de producerar mat på ett sätt som är supertoppen, men så har jag enormt stor respekt för att de faktiskt sliter halvt ihjäl sig. Så jag kommer tycka att det är väldigt spännande att fortsätta följa det här. Kan du säga, Johan, vad tror du kommer ske? Nu har vi ett EU-val på gång. Har du några framtidsspaningar att avrunda med?
Så, det första jag ska säga är att det finns liksom ingen, det finns ingen poäng att liksom essentialisera bönderna själva. De är inte skapade ur ett naturtillstånd. De bönderna vi har idag är liksom väldigt effektiva. Det är liksom vinnarna ifrån typ laga skifte i mitten på 1800-talet, när vissa gårdar slår ihop och blir större och blir rationella. Och de barnen då som inte behövs i den produktionen är ju de som har flyttat in till städerna och sen blivit den typen av liksom mellanskikt som jag och ni tillhör. Och det är i viss mån liksom en, vad ska man säga, man ska inte göra en dygd av en nödvändighet, men alltså den effektiviseringen möjliggör ju andra vanor än att gå omkring i jordbruk. Jag kan inte säga att det är så här, det är inte kul att gå och jobba som ett barn liksom. Med att slita upp vildhavre eller dra stängsel. Liksom. Det är inte så jag tänkt på det. Det var mest bara att det var så det var. Men jag tror att den typen av kopplingar som Jörgen pratar om, att man skapar mer så här interaktionsytor. Ja, det kanske kan vara en väg framåt. Om man har typ så här 4H-gårdar fast för vuxna. Liksom. Samtidigt tror jag, så här, om jag ska tänka på min farsa, han skulle bli skitirriterad. Det kommer ner en massa personer och går där på åkern bara så här: Hello fellow farmer. Men däremot så finns det liksom det nästa steget i effektiviseringen, det vill säga att du automatiserar traktorerna. Du för in sensorer så att du kan samla in data på liksom exakt hur mycket vatten, exakt hur mycket konstgödsel som de här grödorna behöver. Det steget behöver ju inte bli monopolistiskt. Alltså, det måste inte ägas av de aktörerna som utvecklar de sensorerna. Den datan måste inte ägas av agroföretag, utan den skulle kunna vara då tingad till att någonstans kopplas tillbaka till bönderna själva. För det är den, om vi kopplar tillbaka till laga skifte, alltså jordbruksreformer, det är den som sker nu, att du får större inslag av techtunga företagsaktörer, där bönderna nästan blir arrendatorer på sin egen mark, där andra aktörer än de själva har mer kunskap om marken de brukar. Så att det faktum att man har de här liksom traktorerna nu som inte protesterar, det kan också vara liksom så här, the last march of the ants. Alltså, det vill säga om typ 20 år, de där traktorerna kommer vara liksom AI-styrda. Och då blir det så här, sorry, I can't do that, Dave. Och då kan man inte liksom köra in med dem i Bryssel längre. Liksom. Så det är mer den utvecklingen som jag tänker på. Så här, att hur ser man till att de här bönderna kan fortsätta vara liksom ett störande element? Och då måste man ju då som ändå, om du har maktanspråk, om du vill ingå i en politisk allians, ja, då får man ju fundera i hur man liksom mobilisera de grupperna, snarare att man försöker vara den här mer liksom kontrollerande approachen till dem. Det är väl det jag kan säga om det, både från längre historia och liksom fram till den stunden vi befinner oss i nu. Men som sagt, det är val i juni, så liksom, vi kommer väl få en indikation ganska snart på hur man kan mobilisera det här.
Och vad gör du i Bryssel idag?
Ska se om jag hittar några bönder. Jag hade en kort interaktion igår, men grejen är så här, jag forskar i Cambridge, så jag är kört hit för att liksom, jag är på väg till England. Så att det, liksom, det här är bara en stopp på en anhalt, så att säga.
Ska vi helt enkelt säga tack för att vi fick komma med på din resa då? Och för att det här kändes ju bara som en början, måste jag säga. Eller hur? Mm. Jag tror att ni har lite olika framtidsspaningar. Och vi är ju alltid på jakt efter, vi begär ju alltid god mat, inte mindre och sämre, utan mer och godare. Så vi vill fortsätta och höra hur det går för bönderna egentligen.
Mm. Ja, men verkligen, det känns mer som en på återseende. Det här kommer vara något som vi följer upp i, ja, vi är ju team ja, jordbrukare. På den där jörgenska sättet, såklart.
Mm. Vi är mycket skeptiska mot AI och det.
Ja. Men fint att ha med er i begäret.
Mm, lycka till i bondemötena idag i Bryssel. Mm. Och lycka till med hälsa fåren, Jörgen.
Det ska jag göra. Tack så mycket.
Tack.
Hej.
Hej.